Podplay.
Hallå på er hockeykompisar och varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast den här gången, den här veckan. Det här avsnittet sitter jag tillsammans med Johan Svensson, min kära vän och kollega. För vi ska tillsammans halvtidssammanfatta SHL och Hockeyallsvenskan utifrån några rubriker. Och jag är väldigt spänd på det här och var vi kommer landa någonstans. För att vi har ju ett körschema, Svensson, men som alltid när du och jag ses och jobbar så det är lite spontant och det sker på uppstuds, så vi vet inte riktigt riktningen på det här avsnittet. Vi får se var vi landar.
Ja, ja, men det är alltid spännande. Sist vi satt i Solna och gjorde en allsvensk podd så havererade efter en halvtimme, så fick vi ta om och satt vi där och fick jag boka om ett flyg, så det blev ett nattåg hem istället. Och ja, det, jag hoppas inte det blir det denna gången. Nu ska vi ha lite koll på grejerna så vi slipper sitta här i 4 timmar.
Men det blir ett nytt rekordavsnitt, tror du?
Det tror jag inte.
Nej, det är ju för att Johanna inte är med.
Precis.
Men någonting som man slås över när vi går in i december. Nu ska vi säga att vi spelar in det här fredag och släpps onsdag. Så kan det hända saker under helgen eller början nästa vecka som inte vi tar upp. Då vet ni varför i alla fall, ni som lyssnar på det här. Men vi ska ju måla med den breda penseln över den här hösten i tanken. Alltså att man är 50% av serien redan. Alltså jag är lika chockad varje gång att shit, har det gått så här snabbt?
Ja, alltså verkligen. Och du kommer vara lika chockad när vi kommer in i mars. Oj, har vi spelat 52 omgångar respektive serie nu och nu är det dags för slutspel. Och sen när slutspelet är avblåst, då, ja, då är det nästa säsong som kommer. Och så känns det jättelångt bort. Sen plötsligt är din semester över i augusti. Så det är ju så det rullar på hela tiden.
Ja, så lär du ju säkert bli, Svensson. Men jag tänker så här, att vi presenterar upplägget för lyssnarna lite snabbt här bara, så de vet vad som väntar.
Ja.
Vi ska på lag- och individbasis utse toppar och floppar, helt enkelt. Vilka som har varit bra i positiv bemärkelse och negativ bemärkelse. Och vi har en höstens sjua i SHL Hockeyallsvenskan, bästa spelarna, målvakter och tränare. Då har vi säsongens Wessner, kommer dit lite senare. Säsongens Ledin, lite senare. Och avslutningsvis har vi kikaren. Och det säger vi på ångermanländska. Vi säger inte kikaren, utan vi tar bort en bokstav där.
Kikaren.
Det där är ju din Per Kent-imitation, väl?
Ja, nej, det var det väl inte. Jag vet inte, men jag har ju problem med den där, säger man ångermanländskan, eller vad säger man?
Ja, det skulle jag väl säga. Öviksmålet kanske.
Ja, exakt.
Man förkortar allting, för man orkar inte prata.
Ja, exakt.
Ja. Ja, vi kör kikaren.
Ja.
Och det är ganska kul, det är det sista momentet. Där ska vi i alla fall hitta spelare från SHL som vi tycker hör hemma i Hockeyallsvenskan nästa år. Och vice versa, killar från Hockeyallsvenskan som vi tycker förtjänar en chans i SHL. Men innan vi hoppar in i det här, Svensson, så en liten spaning från min sida. Jag tycker Hockeyallsvenskan är annorlunda i år. För att tidigare säsonger, om vi backar bandet här, så upplever jag det som att det har varit topptalanger och unga spelare på frammarsch som har varit givna i SHL, som har tänkt att de här kommer försvinna. Nu finns det ju några sådana i Hockeyallsvenskan i år också. Men jag tycker inte lika många. Och jag tycker också att det inte är lika mycket Young Gun-liga som det har varit förut. Utan det är de här gubbarna med. Visst, Björklund har ju alltid levererat. Men jag tänker på Hilding och Tyler Wessel är ju liksom 27-28, börjar närma 30. Det är ju inte de här 20-åringarna som man känner färga ligan på samma sätt som tidigare.
Nej, det är väl alltså, och de spelarna, om man tänker på någon som till exempel Emil André i HV, han spelar ju redan i ett SHL-lag i Hockeyallsvenskan, om man får säga så, om HV. Alltså man ser ju ändå fortfarande dem som ett SHL-lag som råkar befinna sig i Hockeyallsvenskan. Så att jag skulle väl säga det så. Och sen är det, tittar man på Modo, så är det väl kanske spelare som har varit i SHL. Du har Pontus Nesén, du har Bernhardt och de här spelarna som helt enkelt har varit där tidigare, som inte kommer och ska upp i systemet direkt.
Men köper ändå att det är en liten annan karaktär på Hockeyallsvenskan jämfört med tidigare?
Jag har inte reflekterat över det, men nu när du säger det så kan jag hålla med. Jag menar, Björklöven har ju mycket importspelare och det är Fredan Andersson, Ulle Liss och de här som driver laget som har varit i SHL tidigare.
Men Björklöven tycker jag lite har varit så under Per Kente, att det inte har varit de här ungtupparna som man tänker, de här är givna i SHL framöver, utan det har varit en bra Hockeyallsvensk gärna. Men jag tänker på övriga lag, det kanske beror mycket på att Timrå var i Hockeyallsvenskan tidigare. Då såg man Dahlén och Löke etc. som man tänkte Hardegård, de kommer vara i högsta ligan förr eller senare. Men jag får inte samma känsla idag faktiskt.
Nej, och tittar man på ett lag som Kristianstad som har gått bra, så har de ju också väldigt många, alltså de har väldigt bredd på laget, men det är inte den här utstickande superspetsen, och det kan jag inte hitta heller i ett lag som Västerås. Det är klart att det finns lite gubben i lådan karaktärer som Lundsjö och så här, men nu har han gått skadad och missat mycket. Och
han är ju liksom 24-25, han börjar komma ifrån det här skiktet när man tänker talang på honom.
Ja, absolut. Men man har ju ändå tänkt att det är nu han ska ta steget, och jag tror säkert att han kommer ta steget. För det kommer behöva fyllas på, så är det alltid. Men det är klart, jag hittar inte sådana som Eklind som gick till Brynäs, Nicky Olesen. Då Eklind som gick till Örebro från BIK Karlskoga. Jag hittar inte riktigt så många sådana spelare.
Undrar om det, nu nämnde du förra säsongen, men om det beror lite på lånedelen som har förändrats här senaste åren från SHL till Hockeyallsvenskan, att det har begränsats, så vi ser ju inte lika många killar från SHL till Hockeyallsvenskan i det åldersspannet, jag tänker 17-21 typ. Och det gör att det blir en helt annan karaktärisering på Hockeyallsvenskan.
Ja, att det är begränsat till 3 per klubb, och jag menar, vissa klubbar drar ju sig för att göra de här lånen.
Vissa utnyttjar inte alla lånen.
Nej, absolut inte. Jag menar, Västerås har väl inte nyttjat ett enda så här långt, och medan BIK Karlskoga har ju bränt alla sina 3 kort rakt av. De har väl tagit Hugo Pettersson, Växjö, Eriksson från Skellefteå och Lavner från Färjestad. Så de har redan bränt iväg alla 3. Och där ser man en sån som Lavner har ju mått jättebra av att spela i Karlskoga. Så där har det varit en bra utveckling för honom, och han har ju tagit en plats i Färjestad efter det.
Ja, jag upplever det som att tidigare, jag tänker på typ Oskarshamn, de tog väl in typ 25 spelare på lån, kändes som den här säsongen.
Rätt var det, så var det någon helg som de plockade någon superelitspelare från Örebro som bara var inne och spelade någon match, ja. Och då var det ju på en helt ohållbar nivå.
Och Simon Ryfors hoppade väl tisdag, spelade en SHL, onsdag Hockeyallsvenskan, så var det SHL torsdagen typ den säsongen.
Och det kan man göra, men du kan göra det på ett begränsat antal spelare. Tittar man på Troja, så har ju Erik Engstrand hoppat mellan Malmö och Troja redan under säsongen, och Lavner som jag nämnde har ju hoppat mellan Färjestad och BIK Karlskoga, och det kan ju säkert bli så igen om det tajtas till i konkurrensen i SHL. Det tycker jag är ganska bra, att på ett begränsat antal spelare, framförallt de unga spelarna, att de kan faktiskt hoppa från dag till dag, att det inte är den här karenstiden, för då gynnar du ändå de spelarna. Även om det blir farmarliga över det, så tror jag ändå spelarna mår bra av det, och klubbarna också, framförallt om det är klubbar som är på nära håll då, som Karlstad och Karlskoga och som Malmö och Troja då, som bara är 1,5 timme bort.
Håller med, och det man märker är att sportcheferna och Hockeyallsvenskan, de är lite mer passiva, för de vill ha garanti på de lån som de plockar in, som du var inne på lite tidigare också.
Verkligen.
Det är så här att vi inledningsvis tänker utse några lag i SHL. Vi börjar där och sen pratar vi Hockeyallsvenskan, som vi tycker har överraskat positivt. Och det finns väl bara ett lag att nämna som sticker ut på riktigt, och det är Oskarshamn.
Ja, Oskarshamn sticker ut jättepositivt. Jag har väl tippat dem sist för 3:e året i följd sen de gick upp till SHL, och ja, men det är, alltså de har ju fått en sån utveckling på så många spelare. Om du tittar på deras backsida, så fattar jag överhuvudtaget inte hur de skulle få ordning på det där. Jeff Jacobs är ju ansvarig för försvarsspelet, men att man har fått sådana som Piler och Quenwill och Våge Kroj och de här att ändå kugga i på det sättet, det är ruskigt imponerande.
Tompa Fröbergs sportcheferi. Applåder, applåder.
Verkligen, verkligen. Nej, men han har väl visat prov på lite fingertoppskänsla.
Sen handlar det lite om tur också.
Klart det,
alltså en kille som Dave Quenwill. Alltså det var ju lite så Hockeyallsvensk stämpel på honom.
Han var ju East Coast, och där värvar ju lag som Västervik och Vita Hästen och så spelare. Men jag inbillar mig att de hade gjort ett ganska gediget jobb på Quenwill, för de visste att det var han de tog sikte på väldigt tydligt. Det var inte att de till random spelare i East Coast Hockey League, utan det var verkligen den de gick för, och vi tror mycket på honom. Och
men jag kan tänka mig att det bara var Oskarshamn i SHL som var intresserade av honom.
Ja, det var inga andra lag i SHL. Alltså, jag kan tänka mig att det fanns säkert lag i Hockeyallsvenskan som hade fnyst lite åt det där. Nej, men det där är ingenting för oss.
Men jag hörde att det var 2-3 klubbar i Hockeyallsvenskan som faktiskt var nära på Quenneville. Så det var ju precis det skiktet emellan den här spelaren. Men som du säger, vilken fantastisk utveckling han haft. Och det måste man säga med Oskarshamn, att den här skuggtillvaron som de lever i. Jag vet att deras supportrar säger att ni hela tiden snackar om att det var det andra laget som hade en bottenmatch. Jag tycker att det har blivit ett paradigmskifte där. Man pratar om Oskarshamn på ett annat sätt den här hösten.
Det upplever inte Oskarshamn-supportrarna.
Nej, men jag upplever det. Att vi faktiskt börjar hylla Oskarshamn rättmätigt jämfört med tidigare.
Men så är det. Men jag vet ju inga andra supportrar som verkligen försöker leta verkligen. Alltså, skulle det råka vara så att en artikel om deras vinst inte har kommit ut inom en halvtimme, så blir det liv i luckan.
Men vad tror du egentligen om det, att de här spelarna får komma in i en klubb som inte har det fetaste strålkastarljuset på sig, utan att där får man skynda försiktigt på något sätt? Och det tror jag också ledarstaben med Tjärnqvist, Villander och Jakobs har insett, och att tålamod ger utveckling över tid.
Ja, men det är ju så. De måste jobba. Det är ju det som får vara deras lockelse, att det är därför man ska välja Oskarshamn, för att det finns inte den pressen, utan här får du ta det i din takt, och blir det bra så blir det bra. Det är ju bara att kolla på Rosdahl och Olofsson och Karlqvist och de här spelarna som verkligen har, alltså det är ingen som har haft några jätteförväntningar på dem när de har kommit. Det är klart att de har gjort jättebra i Hockeyallsvenskan allihopa, men hade Patrik Karlqvist kommit in och levererat 10 mål under första säsongen, så hade Thomas Fröberg förmodligen sagt: jättebra start på din SHL-karriär, fortsätt så. Nu är han ju upp en bra bit över det redan nu och kommer ju lätt gå över 20 mål, och de har fått en sån superjackpot på honom, och det blir ju en form av underbetyg till alla andra klubbar som faktiskt inte vågade. Men man såg också,
samtidigt så ser man ju att de spelarna hade nog inte fått samma chans i andra klubbar.
Hade aldrig gått om han hade spelat i Färjestad.
Nej, men för de bereds ju väg i Oskarshamn på ett annat sätt.
Ja, men alltså, och de är ju tvingade att ge den typen av spelare chansen på det sättet. Så att det hade ju inte skett på många andra ställen.
Tror du inte att Oskarshamn är, ursäkta ordvalet nu allihopa, men hatobjektet nummer ett för alla hockeyallsvenska supportrar? För de minns ju att Oskarshamns hylla och värde var ifrån. Det är ju 90% av gångerna från Hockeyallsvenskan.
Ja, alltså jag tror inte de är jätteuppskattade i Modo, där Modo-supportrarna.
Eller
alltså,
Björklöven.
Nej, men ja, det är ju Canatta och Cooper då. Och sen så har du, alltså det är, alltså stummen i, som leder och driver Oskarshamn nu, är ju egentligen från de här finallagen under den här pandemisäsongen. Då både Björklöven och Modo hade kunnat ställas mot Oskarshamn respektive Leksand. Och förmodligen haft en ganska bra chans att skicka ut dem från SHL. Och så hade det varit de som stod där istället.
Alltså, när man tittar på de finallagen med Björklöven och Modo. Jag skulle säga att det är topp 5 lag i Hockeyallsvenskans historia faktiskt. Alltså, och jag bara tar lite kort här nu när jag spontant börjar tänka på det. Det här är ju inte en del av vårt körschema. Du säger det blir så spontant om vi kastar oss in i olika.
Men jag gillar det här. Ska vi försöka ranka upp lag av Hockeyallsvenskan nu? Är det dit du vill?
Då ska jag säga Mora med kollet om det är högt upp faktiskt. Men i alla fall, Modo där. Ser du på det laget? Alltså, vart de är idag? Mattias Norlinder spelar i NHL. Victor Berglund har gått över till Nordamerika efter några fina SHL-säsonger. Karlqvist förgyller SHL. Fredrik Olofsson också. Kim Rosdahl.
Tambellini
hur bra som helst i Rögle. Vilka fler finns det där?
Jag tror att det var 5 spelare som var topp 10 i poängligan ett tag i SHL som spelade den här moduupplagan. Det är ju helt makalöst. Ja. Och så Björn Hellqvist då som leder Leksand nu, som ledde det här modulaget, och hade de gått upp så hade det inte varit tal om någon övergång till Leksand då.
Nej, och det var ju en annan form på Björklöven. De hade lite mer ålderstiget lag och kanske mer rutinerat och etablerat. Så att ser man på de spelarna var de befinner sig, ja, men då är det ju lite så SHL, Hockeyallsvenskan. Det var ju mer talangmässigt i Modo på den tiden. Men nu hade de två lagen tagit, Oskarshamn och Leksand, som var i brygga den säsongen.
Ja, det tror jag. Jag tror Björklöven hade dragit det längsta strået i den där finalen. Och sen så då hade det väl blivit de som hade fått tampas med Oskarshamn. Och de hade ju slagit ut Oskarshamn ganska enkelt, tror jag, med tanke på målvaktssituationen och sen så hade väl Modo gått en ganska tuff batalj mot Leksand. Men ja, det är ju historien nu.
Ja, och jag är enig med det där helt och hållet.
Men du, de ska vi ta ranka lite. Får jag lägga upp några lag på uppstuds där på? Jag skulle vilja säga Skellefteå-upplagan med Värmblom, Fredrik Öberg och Harkin sådär.
Och snackar vi 00-tal här.
Ja, då pratar vi runt 05-06 någonting. Den upplagan var riktigt bra.
Var det 05-06 till och med kanske?
05-06, ja. Och jag skulle vilja säga att Malmö-upplagan då var också riktigt bra när de hade Marcus Mattiasson, Mikael Wahlberg, David Moravec, Joaria, Carl Söderberg. Det var ju de två lagen som gick upp till SHL det året. De var riktigt bra.
Och vi måste då, gränsdragningen här är ju 05. Visst är det då Hockeyallsvenskan blev Hockeyallsvenskan.
När det blev en enda liga, ja.
Precis. Så det är därifrån vi utgår. Om man tänker senare år här, då jag nämnde Mora 2017, den röda maskinen. Alltså jag har sällan sett ett SHL-lag bli så överkört i ett direkt kval som Leksand blev då.
Ja, verkligen.
Och,
ja.
Det var ju alltså, fyra enheter som bidrog. Och det var ett sånt spel som alltså, man blev hänförd av Dalalaget. För det gick så snabbt.
Och jag skulle vilja lyfta upp Örebros upplaga när de gick upp också. Den var riktigt bra när de hade Wiklander och Conny och Lövdal. Och
sen hade ju Västerås några fina lag också, trots att de inte klarade av att ta steget. Men jag tänker på när de satsade rejält där innan de till slut åkte på en ekonomisk smäll och sedermera hamnade i Hockeyettan. Men där fanns ju drag i stan också under de åren.
Tänk, när de ändå hade Brock Little, William Karlsson, Peter Öberg i en kedja. Det kan vara en av de mest ruska första kedjor som har varit i Hockeyallsvenskan. Västerås har haft en tendens att ha bra första kedjor. De hade ju med Olausson och Per Albrandt, Sebastian Meyer. Den måste ju vara bäst genom alla tider. Vi kan nämna många lag. Du har Rögle som har haft bra upplagor. Du har Leksand som har haft bra upplagor. Pelle Pressberg var ju king i Leksand under många år, när Kenny dominerade i Rögle. Liksom.
Ja, du hör ju. Och jag sa Björklund är Modo topp 5 direkt där, men de kanske får svårt att ta sig in. Men jag tycker Björklund, det var ju en rekordsäsong för dem. Och Modo var ganska nära också.
Talangmässigt så tror jag faktiskt att Modos lag står sig sticker väldigt ut, ja. Bra. Ja,
faktiskt. Det var många killar i 20-årsåldern där, eller strax under, som var framträdande. Men Björklöven, jag vill ha in dem på en topp 5-lista där. Med tanke på bra, de var 121 poäng på 52 matcher. Snittet, vad är det? 2,3 poäng per omgång. Sinnessjuka siffror. Jag tror faktiskt inte att HV kommer att komma upp i det. Jag var inne på det tidigare att jag trodde nog att Jönköpings lag skulle kunna hamna där, men de har gått knackigt på slutet.
Ja, de har ju det.
Negativt då i SHL. Vilka ska vi prata om? Jag vill säga en sak bara. På ett lag som jag tycker har en positiv stämpel över sig. Och det där drar vi lite kort bara. Men hur Rögle år efter år under Abbotts har levererat resultat trots att deras bästa spelare har försvunnit. Och där vill jag bara hylla det sportcheferiet, men även tränarskapet hos det där gänget, för att de har ju sett det över tid på typ 2-3 säsonger. Att visst, vi kanske kommer tappa en Britén, men då har vi värvat och utvecklat en till exempel Ryfors. Och jag tänker Tambellini nu när han kliver upp i första kedjan och börjar leverera. De har ju ett lite längre perspektiv på sina värvningar och sin planering än bara en vinter. Och det imponeras jag ruggigt mycket av.
Tänk en sån som Ludvig Lars och tror att de kommer få ett ännu bättre utfall på Stål-Lyrenäs. År 2. Stål-Lyrenäs är ju egentligen riktigt bra redan nu.
Ja, ska vi säga att han är skyttekung 22-23?
Alltså det är ingen dum spaning. Alltså, det var ju, han gjorde ett jättesnyggt mål mot Brynäs häromdagen och jag tror att han kan säkert landa på en 25-30 pinnar redan den här säsongen, och gör han det och man känner att man tror på honom, att han känner förtroende, så det är inte omöjligt att han landar 40 plus nästa säsong. Alltså.
Det är långsiktig spaning från vår sida. Skyttekungen 22-23, här har vi honom.
Exakt, 23 baljor på Lyrenäs nästa säsong.
Kan vi utlysa det här och nu? Det är bra. Negativt SHL då? Det finns några klubbar att nämna där. Djurgården, Malmö, Färjestad. Vilka skulle du vilja sätta ut först på den listan?
Nej, jag skulle vilja sätta Malmö först på den. Det är ju ett haveri skulle jag säga, så som det har sett ut här de sista veckorna. De börjar ju säsongen bra. Tog 12 poäng första 6 matcherna. 2,0 i snitt. Gör du det över en hel serie så blir du ett eller två, så att då börjar de jättebra. Sen har det gått knackigt. Det har ju inte, alltså de har inte ens snittat 1,0 per match de sista 18-20 matcherna, och det är ju varningsklockor deluxe på hur de beter sig. Det är energilöst, det känns inte som att den här sista procenten finns. Man är inte beredda att spela för varandra. Man är inte beredda att spela för sin tränare heller, som man uppskattar. Spelarna var jättedrivande i att han skulle vara kvar Fagervall och man skulle förlänga det. Men de visar inte dugg att de vill spela för honom. Och skulle det fortsätta så här så kommer ledningen vara helt tvungna att agera. Antingen att plocka bort någon ledande spelare eller att värva eller att sparka tränaren. Och jag tycker det är snudd på patetiskt att bete sig som spelarna gör i dagsläget.
Starka minuter från dig nu, Svensson.
Ja, men alltså, så alltså, man får inte bete sig på det sättet som de har gjort de senaste matcherna.
Det där vägskälet poängmässigt du är inne på. Någonting hände ju. Vad då? Nu, alltså, jag tror alla vet, men det var för att det skulle bli en dramatisk stämning. Kände att jag liksom bollade ja, upp för det.
Du kände att du ville liksom spinna vidare när jag sa det patetiskt hur de har betett sig. Nej, men det är klart att det blev lite...
För många tuppar under hönsgården.
Ja, så är det. Söderberg var ju den man förlitar sig på redan från början. Och, sen kom Alsenfelt tillbaka, blev pappa och rehabtränat och så här under lång tid. Har varit den starka ledaren under många år. Händemark kom tillbaka, tidigare kapten under Peter Andersson. Var det Händemark och Alsenfelt som drev gruppen under många säsonger. Och sen så är det ju Söderberg som är den som tränaren har anförtrott sig till. Och sen har det blivit en krock där. Det är ganska tydligt.
Och då är frågan, hur tar man sig ur den där krisen?
Det är ju ren prestigelöshet. Måste spelarna, de som, alltså tupparna då, om man får kalla det så. Man får helt enkelt svälja det och man måste välja den vägen man ska gå. Antingen så är det är Söderberg som är vår ledare, eller så är det inte det. Och då får du ta bort bokstaven från honom och så får du... Då får du väl göra Händemark till kapten om han funkar bäst så. Så får Söderberg bara koncentrera sig på sitt eget spel. Jag tror att någon måste släppa prestigen av de här starka individerna. Och det är inte bara dem egentligen, utan det finns ju Sylvegård och Lauridsen och de här också som ändå är starka individer i gruppen. Tvillingarna Westerholm väsnar säkert på sitt sätt. Så att det är ingen lätt situation, men det är en ledarfråga också att få det att fungera.
Ja, och det tänkte jag att vi kan komma in lite snabbt på här, för det är en enorm kritik som riktas mot Joakim Fagervall och Malmös beslut att förlänga med honom.
Och det förstår jag med tanke på hur resultaten var. Det är en resultatbaserad bransch och det fanns ju egentligen ingen anledning mer än att man skulle få lugn och ro och ge spelarna det de ville ha, så att säga. Nu är det han vi ska gå med som vår kapten på skutan. Men det har ju som sagt inte spelarna svarat upp för. Det är det jag menar på är ett patetiskt beteende, att man inte visar mer energi och spelar mer för den tränaren som har varit så alltså, tydliga med att det är han som ska leda det.
Och jag skulle faktiskt vilja kasta ljus på fler än Fagervall här, för många tänker enbart att det är huvudtränarens fel. Men hur har man komponerat den där ledarstaben, undrar jag, alltså med Styv och Kollar. Kollar fick extremt mycket lovord i fjol när han var med och hjälpte och vände den där trenden som de var i under hösten. Men så här, finns det någon garanti på att han är en fantastisk assisterande tränare som kommer fortsätta lyckas? Nej, jag vet inte. Och Styv, utmanar han Fagervall på ett sätt som gör att han utvecklas i sin roll? Ibland så kanske jag kan känna att Malmös ledarstab här och nu i alla fall lite för enkelformig.
Ja, jag kan köpa det. Kollar fick ju väldigt mycket att säga till om direkt när han kom in förra säsongen. Nu ska jag ju säga det att jag befinner mig inte nere bland deras stängda dörrar, så att säga.
Det är ju ingen, det ska vi säga. Det här blir ju en spekulativ värld för oss. Men det är ju lite så att vara på utsidan. Vi pratar om hockey, det är vårt jobb.
Men min känsla är ju ändå att man inte har den riktiga tydliga rollfördelningen mellan Fagervall. Det kanske är så att Fagervall måste ta ett steg tillbaka. Kanske förlåta, kolla och få det utrymmet han fick förra säsongen och ta det den vägen, för Kollar har ett ganska skarpt hockeyöga.
Ja, det där är intressant faktiskt. Om man får se om Kollar levererar över tid. Alltså han gjorde verkligen i fjol. Skulle han hjälpa Malmö att vända här också? Jag tror det är några andra SHL-lag som börjar titta åt hans håll.
Säkert. Alltså, lyckas de vända den här skutan och det visar sig att Kollar har fått det, så så är det klart att han blir intressant. Men en sån som Styv kanske också behöver steppa upp. Jag upplever ju Styv och Fagervall att det är lite samma fack på dem där. Lite mer få ihop grupper och vara en god gubbe. Och att de kanske inte har det här hockeyögat som man... En assisterande tränare vill man kanske ha det här hockeyögat som Jeff Jacobs har i Oskarshamn där han brinner för statistiken, för det där nördiga och tar fram klippen och ger spelarna feedback och så vidare. Jag upplever inte att Styv är på den nivån. Sen är det klart att han kommer med feedback till spelarna och är bra med de unga och så vidare. Men jag upplever inte att han är på den nivån som en sån som kanske Hallberg i Leksand eller ja, det var Jakob som jag nämnde i Oskarshamn.
Nu blir det Hockeyallsvenskan, för vi ska prata om lag som har stuckit ut i positiv och negativ ordning. Och vi börjar väl på den on a positive note för att prata lite sängelska här. Kristianstad, alltså allvarligt, de är ju hotade om en topp 4 placering. Och de gör det med ett lag som är rätt charmigt faktiskt. Alltså det är inte en superstjärna som driver det här laget. Utan det är 2-3 enheter som bidrar kväll efter kväll. Backsidan, spelskicklig, och det ska jag säga om Kristianstad. Det är ett attraktivt bygge. Alltså om man tittar på det spelet de presterar kväll efter kväll. Det är ju inte Karlskrona andra säsongen i SHL när de packade defensivt och stack på kontringar. Utan de här vill ju vara puckdrivande. De vill ha ett högt innehav för att kunna skapa chanser. Och det måste man faktiskt uppskatta när det är en sån liten budget och en sån liten klubb i Hockeyallsvenskan.
Ja, de har haft en extrem träffsäkerhet på det de har gjort. Utlänningarna, de har känts... väl scoutade får man säga, men också såklart en hel del tur att träffa rätt på spelare. Man har tagit en sån som Robin Karlsson som kanske inte lyckades riktigt i Karlskoga och Tingsryd på det sättet. Kommer ner till Kristianstad, får en liten tydligare roll där. Där finns många andra spelare. Man kan inte riktigt peka ut någon sån där riktig stjärna i Kristianstad, utan Amil Krupic lite stukad, kommer från AIK, fick inte vara kvar där, hade kontrakt, men passar inte riktigt in i det spelsystemet.
Limbo med Mora, för att ta ett annat exempel. Alltså jag hade väldigt svårt i Dalarlaget. Nu flyger han i Kristianstad. Så att, och det vill jag säga, Johan Lindbom, där förtjänar han en hel del applåder.
För ja, det alltså han styrde ju upp den föreningen, framförallt ekonomiska då. Och det blev en stabilitet, det blev lite mer elitförening av det från Division 1-tiden, skulle man väl kunna säga då.
Ska vi kasta upp bubblaren Modo här? Alltså 12 i fjol tror jag att det var. Nu kommer Mattias Kalin in, Henrik Radin. Och de är ett topp 3-lag.
Intressant med Kalin där, för det var ju ändå lite frågetecken. Skulle han lyckas någon annanstans än i Västervik? Men det har han ju visat att det har blivit rätt bra ordning. Och man brukar prata att du blir profet i din egen hemstad. Det får man ändå säga att han har levererat här direkt när han har kommit in i Modo. Det känns väldigt stabilt det här laget.
Ja, och det är ju Övikare som styr Övikarnas klubb. Och det man måste säga med Kalin, oavsett var han var, jag tyckte det var i Mora också, att det är homogent, det sitter ihop och det är sällan de faller samman, Modo. Tidigare så kunde man ju säga att de tappade matcher helt och hållet och gick från 3-poängare till 0-poängare. Nu, visst har de tappat några 5-2 till 5-5-er och sen har de kanske bara fått 2 poäng istället för 3. Men jag tycker att det finns en helt annan grund att stå på. Och vi pratade tidigare om Fröberg och vilket extremt utfall han har haft på sina värvningar. Hinken här, Gradin. Alltså han har egentligen alla, skulle jag säga, värvningar som han har tagit in har ju varit lyckade. Sen hade Fredrik Glader några också som har sett riktigt bra ut med Hasa, Erik Karlsson bland annat.
Precis, jag skulle säga det att visst var det Glader som värvade ihop några spelare där innan.
Ja, jag tror han har Modigs, Karlsson, Hasa,
Tex
också. Så att han har ju en del i det här också. Så att han förtjänar väl lite lovord Glader.
Ja, men det tycker jag. Men pratar man ändå runt lite med folk som följer Modo så är känslan att det finns ändå mer att ta av. Det känns som att de inte riktigt är nöjda med hur det har sett ut spelmässigt. Man har gnuggat till sig väldigt många poäng. Och så, men frågan många ställer sig är, hur ska det då bli när de börjar spela bra?
Exakt. Men det jag ser framför mig, om de inte skulle gå upp, jag ser dem som en dark horse i det här racet, HV71 är såklart favoriter, det är att det kan bli ett 19-20-scenario. Att det är ganska många SHL-lag, jag tänker även i Finland och utomlands, som börjar plocka ifrån dem. För de har många killar i 19-25-årsspannet som är intressanta och som man känner att ja, men det här är ju en oslipad diamant.
Ja, men så
på
är
baksidan,
det.
Tänk på Bernhard, Nässén, Hasa. Och framåt så finns det ju flera duktiga spelare med kanske Sam Vino i spetsen.
Ja, de har ju fått bra på de där nordamerikanerna också. Riley Woods är ju bra. Den som kanske inte har levererat av jänkarna är ju McMaster, som inte har varit... Alltså jag hade ju nästan förväntat mig att han skulle vara en av de bästa av de tre i alla fall.
Ja, jag hörde väldigt mycket gott om honom faktiskt. Men jag tycker ändå att det är en rätt duktig tvåvägscenter. Alltså, han gör mycket bra
i defensiva. Han kommer ändå hamna när alla är friska och så vidare, så känns det ju som att han är tredje center nu.
Ja, det är han absolut. Det har väl varit hela säsongen. Jag tänker på Vino och Karlsson. Ginesjö och Karlsson har ju varit topp två där.
Känns väldigt udda så här Ginesjö och
Karlsson. Ja, jag håller med dig. Jag körde bara Karlsson innan och jag tänkte, vänta, nu glömde jag någonting, va?
Undrar om han har lagt till det efternamnet för att han inte vill vara, den andra Erik Karlsson.
Så skulle det kunna vara faktiskt.
Det måste du som ändå är Örviksbo ta reda på.
Okej, jag får gräva lite i det här då.
Ja.
De lag som inte riktigt tar emot våra förväntningarna i Hockeyallsvenskan. Mora ska man ju nämna.
Södertälje.
Det var precis de jag tänkte komma in på. Krislaget nummer ett. Två matcher den här säsongen har de förlorat med tvåsiffrigt.
Ja, det är ju inte okej någonstans.
Och på tal om patetiskt om Malmö.
Ja, nej, men det är ju egentligen bara skämmigt att åka dit. Alltså tvåsiffrigt, det är ju den optimala förnedringen. Alltså, är det någonting det är skillnad på, så är det torska med 9 och 10.
Alltså, ja, absolut.
Alltså, det är ju en jätteskillnad.
Alltså, man borde egentligen offra sig på samma sätt som när man har en nolla intakt och beredd att göra allt för att sin keeper ska få behålla den, på samma sätt som att 9 inte ska bli en 10. Förstår du vad jag menar? Man ska offra allt.
Jag tror, jag såg en match i Skellefteå för ett par år sedan som stod, jag tror det stod typ 3-0 till Skellefteå mot Malmö inför tredje perioden, och så bara rann på och det, till slut stod det ju 9-0. Men då upplevde jag det som att vi ska jävlar i det inte släppa in den där tian alltså.
Ja, men det är någon slags mental spärr där, att visst man kan förnedras, men just när man ser två siffror i kolumnen, då vill man ju bara gå hem och lägga sig.
Ja, det är ju illa när det ser ut så. Men Södertälje, där kan man ju säga att där har du ju jättemisslyckat att du tog in Colin Smith och Lindberg. Jag trodde Colin Smith skulle kunna vara god för att vinna hela poängligan.
Jag tror att du sa det i programmet vi hade inför säsongen.
Ja, men jag tror fortfarande hade han spelat med bättre spelare runt sig, så jag helt, alltså jag skulle nästan kunna sträcka mig så långt som att Colin Smith hade kunnat spela i en bra kedja i ett SHL-lag.
Ja, faktiskt.
Alltså, med bra spelare runt sig.
Ja, och det där tycker jag, nu blir det en helt annan diskussion, men att oftast är det lätt av oss i media och supporter att döma ut en spelare för en säsong. Men det handlar ju ofta om att vara rätt tillfälle, i rätt miljö, med rätt lekkamrater, i rätt klubb. Det är ganska mycket som ska stämma.
Ja, och så blir det press och så funkar det inte där, och så börjar det komma press upp och sportchefen går runt och är irriterad och tränaren känner sig skakig, och så är så mycket man måste väga in, och skulle det då kugga in någon annanstans till en annan säsong, så är det många som frågar sig hur kunde det bli så där, och men det är så avgörande med mycket faktorer som spelar in.
Ja, och att man inte bara enbart ska döma en spelare på en säsong. Det tycker jag att man gör misstag gång efter varannan, och där ska jag slänga in mig själv i leken också.
Ja,
han har alltså varit snett på det många gånger.
Verkligen.
Förutom SSK så tycker jag väl att AIK inte kanske har flygat speciellt högt. Jag hade en varningens flagg för att de är rätt ålderstiget, och jag funderade lite på hur de skulle få ihop det. Men de är ju liksom inte på en position man hade förväntat sig.
Nej, de har ju också en misslyckad importvärvning där. Nu minns jag knappt. Max Gerlach hette han, ja. Han försvann ju väldigt tidigt. Där kändes det som de hade tänkt en given topp 6-forward. Föll inte alls ut, och sen så har man... Känns som man är ganska trubbiga på många håll och kanter. En sån som Axel Wemmenborn har varit första center där någon match, men det känns som att Axel är alldeles för trubbig för att vara en första center i ett allsvenskt lag.
Anton Holm ser ut som en förbrukad vara i Hockeyallsvenskan. Kommer han någonsin komma tillbaka till de 25 målsäsongerna han hade? Knappast.
Tveksamt.
Nu tänker jag så här. Innan vi avrundar det här segmentet så måste jag få svar på en fråga som diskuteras flitigt. För vi sa att SSK är det laget som är störst krisstämpel på. Micke Samuelsson, vara eller icke vara. Vi ser att det är ganska många supporter som vill ha bort honom. Jag tycker man glömmer bort att han fick SSK på rätt köl igen. Att det var en positiv trend under flera säsonger, och att de hade sin bästa placering i fjol på, jag tror det var 9 säsonger i Hockeyallsvenskan. Det får man inte glömma bort bara för att han har haft några enstaka dåliga värvningar här och att det inte har sett speciellt bra ut. Men jag vill säga det om Samuelssons bygge här, att jag tyckte att det var lite, hallå, vi bygger som man gjorde i slutet av 00 eller 10-talet. Tungt.
Mm-hmm.
Det gör man ju inte längre. Nej. Alltså jag tänker typ på hur det har sett ut i NHL i början av 10-talet. Då hade vi Kings till exempel som hade en viss prägel på sitt lag. Där det var fyra enheter som var tunga att möta. Visst, St. Louis vann 2019 med ungefär samma typ av lag. Men om man sett i SHL och Allsvenskan så det är väldigt få lag, bortsett kanske Växjö då, som har haft den här tyngden och längden som har ju varit framgångsrika. Det har snarare varit systemdrivet och tekniska egenskaper som har gjort att man var högt upp. Så jag tyckte det var lite felprioriterat av Samuelsson och att han bytte ut för stora delar av stommen.
Ja, men det blir ju lätt så också att man gör det. Och man får i alla fall ge honom att den här Pollock har faktiskt varit bra för dem. Det var väl en av hans sista värvningar in inför säsongen. Men det är klart att mycket faller ju på att man inte lyckades med Smith och Lindberg som skulle vara drivande i det här laget. Vi har sett det i Södertälje rätt mycket att de har haft en tendens att ha en första kedja som verkligen ska driva laget. Man har ju sett Dyk och Meijer hur de drev laget. Man har sett Blomstrand och sådana här spelare som varje kväll har levererat och sett till att laget har varit bra.
Frågan då, ska Samuelsson vara kvar eller inte?
Jag tycker att han ska vara kvar. Jag tror han har ett sånt brinn och driv för Södertälje Sportklubb att han vill göra någonting bra där. Och sen vet inte jag hur han är mot människor och hur han är mot personal och sånt som är helt andra frågor. Men rent hockeymässigt, vad han kan, vad han känner för folk och så vidare, så tycker jag att han ska vara kvar i Södertälje.
Ja, det blir som vanligt när jag och Svensson sätter oss ner för att prata hockey. Det blir långrandigt. Det får ni helt enkelt köpa.
Så är det.
Vi hamnar lite här och var som vi inte hade tänkt. Vi börjar till exempel börja ranka upp lagra och det hade jag inte på körschemat direkt. Det vi ska göra nu är att vi har tagit ut höstens sjua i SHL Hockeyallsvenskan. Och det är ju målvakt, backar, forwards och en tränare. Jag tänker vi bara kastar ut det direkt här i SHL. Det laget som jag har tagit fram. Matt Tompkins, Frölunda målvakt. Brian Cooper, Jonathan Pudas, Oskarshamn, Skellefteå på backposition. Framåt har vi Max Verno, Leksand, Ryan Lash, Frölunda på kanterna. Och i mitten, MVP-spelaren för Växjö, Robert Rosén. Det är laget.
Bra lag. Jag hade väl velat slänga in Christian Folin i leken lite. Där han och Pudas tycker jag har... Alltså det hade varit ett intressant backpar. Två rightbackar.
Ja, jag älskar Folin. Alltså det är inte ett dumt namn. Det är mer bara så att jag tycker att Cooper är kriminellt underskattad.
Ja, verkligen. Alltså du har verkligen en god poäng och... Alltså Oskarshamnarna är ju förmodligen, de inser ju värdet av Cooper och det är kanske inte så välkänt ute i Riks sådär att hur pass nyttig han ändå är.
Men alltså Cooper är inte på SHL-nivå dålig på någonting. Han klarar av alla delar av spelet som jag ser det och är den tydliga backettan i den klubben hos ett lag som är topp 6. Så jag tycker att men ska man ta med någon från Oskarshamn, de har ju väldigt många duktiga forwards, men jag tycker Cooper verkligen sticker ut, så där får han med.
Ja, som back, de har lyckats med många backar ändå, men han är ju tydlig etta, som du säger.
Verno och Lash tycker jag inte att vi behöver beröra, för de har alla hyllat egentligen. Lite kort bara, Verno. Jag ser en Wayne Simmons-liknelse. Alltså, han är just nu i Toronto, han var i Philadelphia bland annat förut. Ser lite likadan ut i spelstilen. Visst, Simmons lite tyngre, Verno snabbare på rören. Men det är någonting med Verno som påminner om Simmons. Jag vill bara kasta ut den liknelsen här.
Ja, och Verno, det som imponerar så mycket med honom tycker jag är att han gör mål i precis varenda spelform. Det är straff, det är powerplay, det är boxplay, det är 5-5. Han är så mångsidig.
Och vet vad han är bra på som Simmons också är? Att spelet runt kassen och snappa upp de där puckarna. Ja. Där är han ju kanske bäst i hela SHL skulle jag säga.
Ja, det är han. Han har ju verkligen näsa för målet, det här målskytteegenskaperna.
Men Robert Rosén då, jag sa ju MVP för Växjö. Lite så här att när han spelar, när han funkar, då går det bra för Växjö.
Så är det. Rickard Gynge har inte alls fungerat när Robban inte varit med. Och det är ju rätt tydligt när Robban försvann från Växjö efter guldet 2018. Var inte med under två säsonger. Växjö kuggade inte riktigt. Kom tillbaka och så blev det SM-guld direkt. Växjö blev den där maskinen. Robert Rosén... Han är ju inte snabbast i världen, men han har ju den här förmågan att kunna styra tempot i spelet. Att anpassa allting efter honom.
Och för att dra en modord, pausering. Där han är expert, ska jag säga. Tränare i SHL ska vi också utse hittills.
Men det måste ju ändå landa i Martin Filander.
Jajamän, så är det ju. Alltså, man ser ju honom spurta mot årets coachpriset faktiskt. Det enda som skulle kunna göra att han petar sig från det, det skulle kunna vara så att Rögles Cam Abbott får det om de vinner guld. För då är det lite så här, det är hans tid på något sätt. Han har gjort ett sånt bra arbete över flera säsonger. Och skulle de kröna det med ett guld det första i Rögläs historia, då tror jag det blir svårt att inte ge det till Abbott.
Men pratar man om SHL Awards som utser årets coach, så är det ju bara grundserien. Och då kommer det bli Filander som tar det.
Det är faktiskt sant. Man tänker på Hellqvist i fjol också. Efter 4 raka torsk mot Örebro. Det togs ju aldrig med i beräkningen.
Nej, och det känns ju lite konstigt när man står och delar ut SHL Awards efter ett slutspel, så ska Hellqvist prisas för att han var bra med Leksand i grundserien när de har åkt dit i 4 raka matcher i slutspel. Det blir lite konstigt att köra med det upplägget.
Men vi säger det redan nu. Filander årets coach. Absolut. Så blir det. Hockeyallsvenskan då. Här kommer laget. Höstens 7:a. Tex Williamson, Modo i kassen. Jag tycker att det är kanske det bästa vi har sett av Tex någonsin. 30 år gammal så flyger han väldigt högt på de här allsvenska isen. Och det tycker jag är imponerande med tanke på att han fick covid-19 i somras, led av sviterna efter det och hade också skadeproblem. Men han väl har spelat, det har varit en mur där i Modo tycker jag. Emil André sätter vi ut HV71. Sen backplatsen där bredvid. Skulle du vilja fylla den? Vem vill du se där? Och har du några alternativ?
Jag kan tänka mig att kasta in en sån som Axel Bergqvist som har egentligen flugit lite under radarn i ett lag som har gått dåligt i form av Mora. Men han har ju ändå producerat ganska bra med poäng och han har gjort en bra säsong.
Alltså jag tycker att offensivt sticker han ut, men det finns några defensiva brister där som han skulle behöva förbättra för att bli riktigt, riktigt topp på SHL-nivå. Ska jag säga.
Ja, men Chad Billings har ju varit bra såklart. Mm. Men det blev kanske lite
tråkigt. Amelie Kropic har hjälpt Kristianstad.
Han har kommit tillbaka jättebra.
Erik Flod har varit bra där också.
Ja, och Rickard Ulsén har ju varit bra i Kristianstad också. Så där har du några backar. En spelare som det nog inte pratas jättemycket om, som jag ändå har blivit lite förtjust i, är ju Kevin Karlsson i Troja. Alltså, han
spelar skicklig. Han har bra händer faktiskt.
Ja, verkligen. Alltså, han har ju spelet i sig. Alltså, jag tycker han känns ruggigt spännande. Jag vet inte ens hur gammal han är. Och han spelade division 1 förra säsongen med dem. Och
men där måste man ju kasta in Dennis Fröland också som har varit bra.
Ja, han är ju också en sån back som inte fick vara kvar i Åker. Precis som Krupic då, som inte ansågs fungera i det spelsystemet. Så att, men Jimmy Jansson är ju alltid bra i Västerås också.
Ja, jag tycker Jakob Ragnarsson och Jakob Svensson var riktigt bra inledningsvis i Almtuna. Sen har de dalat lite på slutet.
Det blir svårt att ta med någon i Almtuna med tanke på hur det ändå har gått där under säsongen. Exakt. Man har ju saknat en stabil målvakt och det har speglat sig över hela laget.
Jag tycker det är en bra topp 3 i Modo också med David Bernhardt, Pontus Nässén och Filip Asa. Alla de kan nog vara SHL-objekt för nästa säsong. Så det finns ju en hel del att sätta ut här bredvid André. Så vem landar du i till slut då?
Men ska vi slå till med typ Rickard Ulsén i Kristianstad då?
Det är rätt charmigt faktiskt. Ja, men tanke bra jag. De har varit.
Ja, men alltså det är många som lovordar honom där nere i Kristianstad. Så det är väl klart att vi kan lyfta upp honom.
Och då tar vi HV-duon kanske framåt med Tyler Wessel och Fredrik Forsberg.
Eller? Känns ganska givet tycker jag. Alltså jag tycker Wessel har visat en nivå som jag tyckte han var direkt svag i finalserien mot Timrå. De här jänkarna i Björklöven var väldigt svaga där. Jag tycker han har gjort jättebra i HV och var lite rädd för att var kommer han ta vägen i det här stjärnfyllda gänget. Men han har ju visat sig vara deras centeretta.
Det man ska säga med Wessel också, jag tyckte under alla år med Björklöven att folk missade lite hur bra defensivt han är. Alltså positionssäker, smart också på att hitta rätt ytor. Alltså var han ska placera sig när han ska ta emot passningar från backar. Men även hur han ska transportera puck och så. Så att, jag tycker att det är en stjärncenter.
Men han fick ju ändå städa upp en hel del efter Hutchins. Och nu tappar jag vad den andra hette där i Björklöven.
Justin Crandall tänker du på.
Ja, precis. Det kändes som att Wessel fick städa mycket efter dem där.
Ja, det är ett ankare. Verkligen. Så att han förtjänar att nämna sig. Jag tycker att han har varit kanske den bästa forwarden i hela ligan. Alltså bättre än Forsberg. Forsberg tycker jag är för ojämn. Alltså han blixtrar till och det är väl kanske signumet för målskytt. Men han har ganska djupa dalar också. Bredvid den här HV-duon finns ju rätt många namn. Precis som på backarna där när vi kastade ut lite olika. Men Henrik Björklund, alltså att han fortsätter göra för Bickalskoga.
Ja, han är en chef Björklund alltså.
Ja, det är ett bra ord att beskriva Björklund. Han är en chef, verkligen. General.
Ja, men verkligen. Men alltså om vi ska kasta ut lite andra namn så tycker jag en sån som Marcus Modix har gjort jättebra i Modo. Du har, man får nämna Marcus Eriksson i Vita Hästen. Alltså.
Absolut.
Undra vad de hade varit om inte Macke hade lett laget igen.
Tänk att han började division 3 i fjol. Att
det inte det blev helt stört faktiskt.
Ja, verkligen. Och nu är han liksom topp 5 i poängligan i Hockeyallsvenskan. Men en spelare som Brett Pollock nämnde du. Men jag tycker det är svårt att ta en, precis på samma sätt som du nämnde Almtuna, att ta med en back därifrån. Att ta en spelare från ett lag som har sån tydlig krisstämpel som SSK har, tycker inte riktigt att det funkar i en höstens sju. Eller
nej,
jag
håller med. Men om jag får lyfta ett namn på en spelare som jag gillar, och jag säger inte det bara för att jag gillar, men jag tycker att Alexander Wiklund är en så fruktansvärt bra spelare.
Jag är inte förvånad att du tar Vikens parti här.
Ja, men jag tycker att han är bra på så mycket. Alltså, han är ju väldigt mångsidig. Han är ju en stark ledare. Han jobbar hårt. Och han kan ju ändå slå ett par fina passningar. Han kan gräva in, han kan gräva in lite returer.
Ja, jag håller med. Och Fredrik Andersson var bra den här säsongen också. Fått förlängt. Alltså, det är ju några Björklöven där som man ibland glömmer bort lite för att det är så pass många som är bra. Axel Ottosson tycker jag har varit jättebra den här säsongen.
Axel Ottosson har ju verkligen steppat upp och kommit tillbaka i karriären, så att säga.
Men jag tycker inte han petar Wessel. Det gör han inte.
Nej, det gör han inte.
Men då är frågan vem vi har som inte får det. Eslo och nog ett slag för Björklund.
Ja, det gör jag också. Men ska vi ha en hårt jobbande där bredvid Wessel och Forsberg, så slänger jag in Wiklund.
Ja, men Björka kan väl jobba hårt också?
Ja, det är klart han kan.
Ja, vi kör Björklund tycker jag.
Okay.
Och säsongens tränare hittills i Hockeyallsvenskan, det är väl Micke Gott.
Ja, och Piva då.
Ja, Johansson. Ja, vi får nämna honom
de
också.
Gör ett jättejobb tillsammans. Känns som de kuggar i varandra. De har känt varandra länge och att de får ju egentligen styra där helt utan några jätteförväntningar, och att de vände den skutan efter de 6 raka torskarna är ruskigt imponerande.
Ja, jag sa ju det i början av programmet att vi hade säsongens Wessner och säsongens Ledin och Kikan utöver höstens sjua som ramade in det här avsnittet. Och då undrar man ju så här, vad tänker jag och Svensson när vi säger säsongens Wessner? Jo, men lite så här, vem har varit grisen hittills? Vem ska vi sätta i utvisningsbåset? Och det här kan vara en spelare, en sportchef, tränare, ett lag. Och bara på uppstuds så här, var det så att, alltså Wessner har ju flest minuter i Hockeyallsvenskans historia. Ska vi göra ett litet bett här? Jag har inte kollat upp hur många minuter det är. Men den som är närmast bjuder på nästa lunch.
Ja, den är tagen.
För att jag skulle säga, eller vill du börja eller ska jag börja?
Alltså, pratar vi hur många utvisningsminuter han har totalt i karriären eller i Hockeyallsvenskan, eller vad pratar vi?
Han har väl typ han har ett något år i Norge där också, han var ju uppe i Mora SHL. Men annars är det ju bara Hockeyallsvenskan han spelat.
Ja, var det en eller två säsonger i Norge, va?
Två kanske det var, va? Mm. Men jag säger, vad tycker du, ska vi köra Hockeyallsvenskan i karriären?
Nej, men vi kör bara i Hockeyallsvenskan. Vi kör i BIK.
Okej. Vill du börja?
Hur många säsonger kan han ha haft?
Jag drar till nu.
Men kan man, vad pratar vi? 13, 14, 15 säsonger?
Ja, någonstans där borde det väl vara.
Då är vi på en...
Jag säger vad jag har.
Ja.
17-12.
Så många minuter alltså.
Jag kanske tänker karriären nu.
Ja, men jag säger... ska jag säga 17-11, för då har jag allting under där.
Alltså.
Nej, men jag säger 16-12 då.
Okej. Då får vi helt enkelt se. Det här tycker jag är lite charmigt med oss. Vi sitter inte med någon statistiksida framför oss, utan vi bara drar till med en vänster här. För jag är ju vänsterfotad, så blir det väl en höger då. Fel fot helt enkelt.
Precis.
Det vi ska göra här i alla fall är att vi hittar någonting som vi tycker det där känns inte riktigt rätt under den här hösten. Under den här halvan av SHL och Hockeyallsvenskan. Vad vill du ta fram här?
Det som jag fascinerades över var hur man hanterade allting med Sörensens när han drog Heinemann i isen. Och kanske inte just för tilltaget så där liksom, att det var en full grej och Sörensen var medveten om det. Men jag tycker det är jättedåligt att man inte tar det vidare, för det var en så pass enkel grej. Man har brutit upp saker tidigare som kanske inte har gått genom referensgruppen. Det är så tydligt om man pratar om spelarnas säkerhet och allting, så tycker inte jag att det är okej att man bara förbiser en sån grej när det är uppenbart att en kraft riktas mot en spelars huvud rakt ner i isen. Där han går för långt, och jag tycker att han måste bli straffad för en sån grej, för det sänder såna ruskigt dåliga signaler.
Håller med, helt håller. Och jag skulle nästan vilja spinna vidare på Djurgårdsspåret här, för Peter Holland, hur han slog ner Fredrik Styrman. Och det finns många lager i det här. Om vi börjar med det som hände ute på isen. Det har pratats mycket om det här, men jag tycker Styrman visar ganska tydligt att han inte vill ingå i den där fighten, och ändå pucklar Holland på. Och sen Djurgårdens hantering av det, Hollands svar, att han inte ångrar någonting, att han säger det gång efter varannan i olika intervjuer. Det tycker jag är skämmigt faktiskt, att man inte kan inse att Fredrik Styrman sitter uppe i Luleå, kanske har spelat sin sista match på grund av mig. Att inte be om ursäkt då, eller liksom lägga sig platt, det tycker jag är alldeles för svagt.
Mm, det enda jag läste av honom var att jag hoppas allting är okej med Freddy eller något sånt, sa han till vår reporter dagen efter. Det var väl det ångerfullaste han sa i det hela.
Men jag hoppas att, alltså, och det är tveksam till att det har skett, men att det har dragits iväg ett sms eller ett samtal upp dit. Det är det minsta man kan göra i ett sånt läge, tycker jag.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, man kan säga, ja, men Styrman bjöd upp till genom att knuffa bort honom eller crosschecka honom.
Det finns
eller
1500 situationer i sån i varje match. Det var inte en intention att, hej, jag vill slåss med dig.
Nej, och framförallt inte när han ser att Styrman inte är beredd att göra det, att man drar det slaget. Men ja, det känns som det har värdats rätt mycket. Det är ju klart att han gick för långt.
I Hockeyallsvenskan så tänker jag faktiskt placera, det är väl ligaväsendet och alla klubbar i utvisningsbåset. För jag tycker den här spelschemamissen som han gjorde var oerhört klantigt. Att man gick på vila en vecka för tidigt.
Jag tyckte det var rätt roligt, för då fick man se hockey under tiden det var Karjala.
I och för sig, alltså för den objektiva tittaren så var det rätt bra. Men jag tänker för lagen som fick skicka iväg sina spelare på landslagssamlingar och samtidigt spela match på hemmaplan.
Den alltså, det är missen, ju så amatörmässigt så att det liknar ingenting.
Och det här ska man också säga, att klubbarna har ju riktat kritik mot ligan och så, men klubbarna har också godkänt spelschemat. Så en slev av kritik ska riktas mot dem också.
Man måste ju veta när, men det är klart att man utgår från att det internationella breaket är då. Det måste ju klubbarna helt enkelt bara ha utgått ifrån. Det är väl ingen sak man kontrollerar när du sätter ett spelschema.
Det är faktiskt sant. Men samtidigt så kan jag tycka att stämma av med SHL då, eller internationella ishockeyförbundet, bara för att få det här på liksom rätt sätt.
Ja, de kommer att göra det i fortsättning, men jag kan ju förstå att man inte gör det. Man ser ju en lucka i schemat i november. Jaja, men det är ju där landslagsbreaket ligger. Det hade jag utgått ifrån om jag hade varit klubb, så jag tycker ändå det faller på ligans organisation.
Väsna förresten, jag skulle bara vilja säga det att gött se honom åka runt på de allsvenska isarna. Och jag tycker också att han säsong efter säsong nu har tagit sig till en platå där man kan säga att ja, det här är Hockeyallsvenskans bästa domare.
Ja, verkligen. Men det jag tycker är roligt också, det är att se sån som Olof Lundqvist och Stefan Johansson som är tidigare spelare, att de åker runt och dömer. Jag tycker det är lite uppfräschande att de visar vägen, för att det är ju faktiskt så att
Mikael Dagen Eriksson har vi på gång också.
Han kommer också ta den vägen så småningom, och jag tycker det är bra att det finns spelare som ändå har satt lite avtryck. Olof Lundqvist var uppe i Luleås lag, och Stefan Johansson var ju bärande spelare i AIK och HV71 under många år, och Westner var ju en profil i sig, så att det är ju inga dussinspelare som väljer att gå dumma vägen heller. Jag tycker det är jättepositivt för en kår som är, alltså lite kris är det ändå i domarkåren, att få folk till att vilja börja döma, så att jag tycker det är bra att de väljer den vägen.
Sen vill jag också faktiskt, nu när vi ändå är inne på rättsskiparna där ute, hylla domarstandarden i Sverige. För att nu, jag var ju nere i Schweiz i några dagar och såg matcher och pratade med spelare och tränare där, och de säger ju att det är en helt annan nivå här nere. Alltså jag tror, de, nu parafraserar jag här, men att vi förstår inte hur bra domare vi har hemma. För när man tas ut i Europa så är det ganska ojämnt från domare till domare, och man vet aldrig riktigt vilken regelbok som de tittar i. Här hemma så är det ändå rätt bra nivå på det, trots att de får skit omgång efter omgång.
Ja, men det får de, och vi ska inte springa deras ärenden heller. Men
absolut inte, men de får så mycket skit, så att jag tycker att det är på sin plats att säga att de är ganska bra också.
Ja, men jag tycker det, och jag måste faktiskt också lyfta fram att en sån som Hockeyallsvenskans domarbas Björn Wettergren, jag tycker han är väldigt enkel att ha att göra med. Det var någon offside som en linjedomare missade i Övik när de mötte
SSK, va?
SSK var det nog, va?
Ja, jag tror det.
Ganska tydlig sådär, och ja, men då la de sig platt, och han hade tagit upp det med berörd domare, den där missen, och alltså de har väldigt mycket supervisors ute, och de är duktiga på feedback, och jag tycker de är duktiga på att kommunicera också. Det är klart att det får inte ske för mycket misstag, men någonstans måste de ändå få göra något misstag. Det är klart att i en ideal värld så ska det inte ske några misstag alls, men det kommer det göra eftersom det ändå är mänsklig faktor i det.
Näst sista punkten i det här avsnittet är säsongens Ledin. Och jo, varför har vi då valt att sätta ut Per Ledin här som en eget moment i avsnittet? Jo, av den här anledningen.
Snart är råttet mogat alltså.
Ja, det är ju så att Ledin i olika tv-intervjuer har sagt saker som han levt med trots att det är 15-16 år sedan. Och här tänker vi att vi tar fram kikarsiktet och så tittar vi runt i SHL Hockeyallsvenskan efter någonting som har sagts som vi tror att så här, ja, det här kommer nog att fortsätta samexistera med den svenska ishockeyn de kommande säsongerna och inte bara den här hösten. Och det kan vara alltså något som har väckt uppmärksamhet antingen för att jag är irriterat så det kan vara högt och lågt här. Är det någonting som du kommer att tänka på?
Alltså det jag först reflekterar över saker som sägs så måste jag säga att det har varit bra att en debatt också har lyfts upp. Bland annat Erik Granqvist har lyft upp det väldigt mycket med det här med inkilningar och så vidare. Att den debatten har kommit upp lite till ytan och det känns som att många som har kanske gjort grejer ändå har fått sig en lite tankeställare. Så det tycker jag är bra att det har kommit upp. Men om man tittar rena citat som har kommit under säsongen så är det ju en reflektion man gör direkt och det är Johan Hedbergs citat efter att Ljunggren gick till Leksand på lån och att det var som komma med i landslaget.
Ja, vi kanske ska diskutera det. För Erik Granqvist delen här, det ska vi säga, alltså all kärlek till Erik och det han har gått ut och berättat och även i Svallvågorna. Så det måste jag säga att Börje Salming och Niklas Lidström och Jonathan Hedström och olika SHL-spelare också har sagt att hej, jag har varit med på grejer. Jag har dels upplevt det men jag har utsatt andra också. Och Skugga Nilsson la sig ju platt också och sa att ja, men är det så att Erik har tagit illa upp och att vi har gjort fel här, då är det bara att komma fram och säga det. Och det måste man säga att folk har inte gömt sig. Det trodde jag kanske att man skulle göra. Men cred till alla dem i alla fall. Hedberg, landslagscitatet. Alltså så här, jag tror att Hedberg själv känner nog att det här är ingen big deal. För att han själv har ju gått mellan Leksand och Mora. Och han vet att det är en rivalitet. Han kanske inte insåg att det var så känsligt som det var. Men för 99% av alla som hejar på Mora och Leksand så är ju den andra klubben Python. Och att då se kaptenen, en bärande spelare, landa i det rivaliserande laget. Det borde man förstå på förhand, kan jag tycka.
Men har Hedberg blivit lite NHL-ifierad under så många år där borta där det inte finns Intressant. De känslorna? Kan det vara något sånt som kanske bara får honom att vräka ur sig det? Att han bara tänker det rent hockeymässiga för Daniel Ljung. Ja, men det är väl jättebra att han får spela några SHL-matcher. Det är väl inget konstigt med det?
Där har du kanske en poäng faktiskt. Och ska man säga det, alltså man måste ju hålla flera bollar i luften här. Och vissa bollar är ju tyngre och landar snabbare på marken. Men det finns ju också ett värde i att skicka upp spelare till SHL för att de ska få mäta sig med de bästa och känna på den nivån. För att när de kommer tillbaka då, alltså jag tänker till exempel som Lukas Wärmblom och Mattias Nörsterberg gjorde i H71 i fjol. När de sedan får chansen tillbaka i Mora så har de ju dels fått en berikad erfarenhet av SHL, men även att de kanske fått ett högre tempo i sig, vilket gör att träningarna kommer att vara bättre och att laget senast gynnas av det. Så det finns ju ett värde i det här.
Men det blir ju ett sånt fruktansvärt energiläckage av det här.
Ja, det jag tänkte komma till är så här att man kan väl välja klubbarna med lite mer omsorg än vad Mora gjorde.
Men det är klart att det blir den enkla vägen nu att han skulle lånas in med kort varsel och bara behövde åka 58 kilometer mellan Mora och Leksand. Men
ja, men titta på Gustav Berglund till Färjestad nu. Det är väl ett bättre exempel.
Ja, det är det ju. Nu var det ju, alltså det är klart att Leksand hade väl kanske kunnat slå en signal ner till Västerås. För så långt är det ju inte därifrån så att en spelare därifrån hade
kunnat. Mikael Frycklund hade kunnat gått in.
Ja, men jag tror det hade blivit lite väsen även i Västeråsleden. För är det något klubb som där fansen har en avsky mot den här farmarlagstendenserna så är det Västerås fans.
Och SSK, ska jag säga.
Ja, Södertälje också. Jag tror Björklöven också upplever det fansen där.
Ja, de som har varit hockeyallsvenskan under väldigt lång tid. Jag känner att de anhängarna känner väldigt starkt.
Ja, och framförallt de som har kanske varit uppe och nosat i SHL och varit uppe till och med tidigare. Nu är det 20 år sedan Västerås var uppe. Men jag tror ändå de har en fanskara som i grund och botten tycker att Västerås är kanske inte ett SHL-lag idag. Men vet att de har en stad och en organisation som hade klarat av det.
Ja, och varför vi sätter ut Hedberg här då, det är väl för att jag tror att varje gång nu ett Hockeyallsvenskt lag lånar upp till SHL, då kommer man nog liksom ironisera kring det att ja, men det är ju som att gå upp till landslaget. Jag tror att man kommer att höra det under de kommande säsongerna.
Ja, faktiskt. Det blir ju lite att man raljerar om det, det tror
exakt.
Jag. Men du, jag tänkte på Hedberg. Nu har Moa inte gått jättebra, men vi vet ju att han gjorde ett jättebra jobb där förra säsongen. Vad tror du? Tror du att han är kvar i Moa nästa säsong?
Oh, den frågan är bra och svår att ta på uppstått faktiskt.
Lite spaning på honom. Det kommer att finnas SHL-lag som kommer att behöva ny tränare till nästa säsong. Jag bara kastar upp den. Skulle Hedberg kunna vara den som efterträder Johan Pennerborn i Färjestad?
Oj, 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 oj. Är han redo för det uppdraget? Alltså jag gillar ju Hedberg väldigt mycket. Och bortsett från det här citatet så tycker jag han har gjort väldigt mycket rätt i Mora. Och kompetent. Och när man pratar runt med spelare också, de hyllar ju honom unisont.
Skulle
han är väldigt,
det
väldigt bra.
Kunna vara Wallins gubbe?
Alltså jag tror Wallins gubbe är Jönsson.
Ja, okej. Okay. Jörgen Jönsson där nere i Davos.
Ja, få in lite Färjestadsanda igen. Och Jönsson har varit bra i egentligen alla klubbar han har varit tränare i.
Men är det det Färjestad behöver då? Eller behöver de en frisk fläkt som kanske Hedberg är?
Mm, så kommer lite utifrån också. Inte jättelångt heller till Karls. Jag tänker ju, han har ju familjen i Dalarna. Och är
det
är
jag tänker från halv upp till...
Alltså, inte alls dumt, Svensson. Och så här, Hedberg har ju pratat om att Mora är ett långsiktigt projekt. Men hur länge orkar man om vi skulle gå liksom troll i maskineriet här fortsatt i Mora och de inte lyfter den här säsongen och inte ens tar sig till slutspel? Orkar han ett år till då?
Jag tänker också, de kommer tappa Lukas Wernbloom, de kommer ju
Axel
tappa Ljunggren. Ja, precis.
Persson blir äldre.
Frågan är Micke Tinac. Alltså
han ska ju börja bygga om igen då. Jag menar, hur många vänder klarar man av med det?
Det är det jag tänker också. Att,
där
det känns som att ska han vandra vidare och ta ett steg, kanske Färjestad är för stort steg från ett bottenlag, som ändå Mora är i Allsvenskan idag, till ett förväntat topplag där man bara suktar efter nästa guld. Jag vet inte, men jag bara kastade upp bollen nu.
Ja, och jag tror att Hedberg på sikt, han kommer ju att landa i SHL förr eller senare. Kanske inte i Färjestad, men i någon annan klubb med tanke på dels den meritlistan som spelare, men sen att han har ett väldigt intressant tränarskap på gång här. Så att, jag säger nog nej ändå. Det blir inte Färjestad nästa säsong, utan han kör Mora ett år till och sen lämnar han. Jag tror att det blir så.
Ja, det är rätt många kontrakt som går ut efter den säsongen också i SHL. Så att då kanske det skulle kunna vara aktuellt då.
Apropå Färjestad, och vi pratar citat och så här. Jag vill bara nämna det. Att jag tycker att Peter Jakobsson har ju fått sparken. Och Barry Smith har försvunnit. Det är de två sortierna vi har sett hittills i SHL. Och jag vill säga att båda de två skötte sina avsked på ett väldigt snyggt sätt. För man har ju sett tränare, sportchefer och spelare som direkt när de har fått lämnat lite i affekt har kritiserat klubben eller ledningen för det beslutet. Men här såg vi att det tog lite tid och sen då när de väl uttalade sig, oerhört proffsigt.
Verkligen. Barry lade väl säkert i hans intresse eftersom de hade så att säga skilts i samförstånd och så vidare. Att det skulle avslutas snyggt. Jag tror att för alla parter blev det blev bra ekonomiskt och allting att man gjorde den vägen, även om det säkert var Djurgården som förmodligen sa till Barry, du har chansen att lösa det här snyggt eller så får vi helt enkelt skicka ut dig och då får du betalt, men då blir det på den vägen. Jag tror att det fanns ju ingen anledning för honom. Det såg bättre ut för honom, kanske sista tränaruppdraget någonsin för honom, att ta den vägen. En som jag verkligen också vill hylla är ju Peter Jakobsson, precis som du säger, att han andades ett par dagar, han tog det lugnt, sa ingenting till någon, gjorde en bra intervju i Värmlands Folkblad, i lugn och ro, ingenting i affekt, jättebra.
Då till avsnittet i podden som jag vill att Svensson ska försöka uttala här då, med lite norrländsk touch.
Ja, vad sa vi? Kikarn.
Ja, snyggt. Inte kikaren utan kikaren.
Kikaren.
För det är så här att vi tar fram varsitt kikarskikte.
Mm.
Kikarskikte låter så brutalt. Vi kanske tar spåkula istället då.
Ja, men jag tänker på när jag står med kikaren i huset i år och spanar efter älgar på andra sidan sjön.
Oh, det lät idylliskt alltså.
Ja, men det är trevligt.
I vinterlandskapet.
Ja, eller sommarlandskapet.
Du... I för sig, du brukar vara där på sommaren ganska många veckor. Mm. Får komma upp och hälsa på.
Ja.
Det vi ska göra nu är att vi ska ta fram 3 spelare från SHL som vi tycker hör hemma i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Och vice versa. 3 allsvenska gubbar, eller ja, talanger blir det säkert då, som vi tycker är att, ja men, upp i SHL, för så bra är du. Och här har vi har inte snackat ihop oss, utan vi har tagit fram några egna namn som vi tycker är tillräckligt bra. Eller kanske inte är det då, om de ska ner i Hockeyallsvenskan.
Ska vi köra bara annat namn då, eller?
Det är väl snyggt, ja. Tycker jag. Ska vi börja, vad tycker du, från SHL till Hockeyallsvenskan, eller?
Vi kan väl börja lite positivt med spelare som ska uppåt i karriärstegen. Mm.
Kör först du då.
Jag slänger in en målvakt först. Myrenberg i Vita Hästen. Jag glömmer alltid om det är Jesper eller Jonathan Myrenberg. Men det är väl Jesper som är målvakten och Jonathan spelar i Linköping, va?
Exakt. Jesper är målvakt.
Ja. Yeah. Jag är helt säker på att Myrenberg kommer att spela i SHL nästa säsong. Det är så många lag som söker en andra keeper. Så att jag tror att han kommer att landa i en av alla de här klubbarna som då söker en andra keeper bakom en etablerad målvakt.
Bra namn. Du vet vad det sades om honom när han gick till Västerås, va?
Det var någonting med Ersson, att han skulle vara på samma nivå eller något liknande.
Nästa Samuel Ersson. Mm. Alltså en spelare som tar steget ner till Hockeyallsvenskan, förädlas där och sen studsar vidare. Det gick ju inte som förväntat i Västerås. Men man ser ju här att det är ju en väldigt duktig keeper i en ung ålder och att han har en SHL framtid för sig.
Han har redat många poäng till Hästen i år. De få poängen de har tagit, höll jag på att säga. Men de har ju ändå studsat upp från botten. Och jag tycker inte spelen. Jag har sett Vita Hästen på plats i Norrköping och tyckte inte det fanns mycket i det där spelet. Men,
ja, han och Mark Eriksson.
Det är ingen överdrift att säga så.
förlåt, det här är tråkigt, men Emil André.
Ja, men så blir det ju.
Ja, vi behöver inte stanna vid honom nu mycket längre till, för vi har pratat om honom. Och det är en tongivande back i JVM och han är i SHL nästa år. Om inte han kanske plockas över till Nordamerika så ska spela AHL, det får vi väl se.
Då slänger jag en annan JVM-aktuell back, kanske till nästa säsong främst. 03, Oskar Asplund i Almtuna.
Mm. Gallerpojken i fjol.
Precis, och vad jag hör på de som följer Almtuna nära så har han varit deras klart lysande spelare de senaste 8-10 matcherna. Och jag hör att det är många SHL-klubbar som är och rycker i honom. Däremot så hör jag lite tendenser på att han nog kan tänka sig att spela i Hockeyallsvenskan en säsong till, och det gillar jag.
Det vore nog klokt faktiskt. Jag kommenterade Almtuna rätt många matcher i fjol faktiskt. Och då var han sjunde back och ibland var han inne på andra backpar eller tredje backpar. Och jag kände redan då att så här, det här är något extra jämfört med snittet i Hockeyallsvenskan. Så nästa år kanske, men det bästa vore 23-24 och så får han ett år till faktiskt.
Ja, det kan ju bli så att det är något SHL-lag som vill signa upp honom redan nu då.
Vet du vilka som kommer ta honom säkert? Rögle. Ja, de har gjort den övningen förr.
Ja, verkligen. De kommer säkert vara där och nosa. Jag vet att Brynäs är jättesugna. De kommer kanske behöva göra lite ommöblering på backsidan. De är säkert sugna på att ta in honom och sen kan skicka ner honom till Uppsala igen. Då är det ju bara 10 mil ner på E4.
Och det är kanske inte så dumt för en kille som är 0-3 också att ha tryggheten i det området att kunna gå lite mellan klubbarna.
Då kan det bli så att han sommartränar med Brynäs, kanske är med lite på försäsongen och sen så skickar man ner honom till Almtuna på ett säsongslån och sen så skulle det vara att han får en jätteutväxling under hösten, så kan man ta en ny utvärdering vid jul och sen så helt plötsligt är det ett jätteny förvärv inför Brynäs efter jul då. Så att det tror jag skulle kunna vara bra. Jag tror inte Almtuna skulle se något hinder i att vara det här farmarlaget på det sättet.
Sam Vino.
Ja, jag
det är mitt namn här,
kan tänka nästa. Dig. Du som ändå är Örviksbo har ju såklart bra koll på honom. Vad är han bra på?
Alltså på hockeyallsvensk nivå typ allt, skulle jag säga. Alltså framförallt han är ju lång, så han har ju en bra räckvidd och väldigt duktig ute i hörnen på att skapa ytor till sina medspelare och täcka puck. Det är väl några styrkor. Sen tycker jag att ligger rätt i banan, går sällan bort sig, bidrar i båda riktningarna, så att han har väl egentligen typ hela paketet. Kanske inte liksom glänsande i sin skridskoåkning, men han kompenserar det med mycket annat. Sen är det ju, det här har du och jag pratat om förut, att det är inte så vanligt att vi ser SHL-lagen satsa på nordamerikaner från Hockeyallsvenskan. Man brukar hålla sig lite ifrån det. Men jag tror att det här är en spelare, jag tror han är 25, 26, någonting där, visat att han är väldigt bra på den här nivån. Och det är nog någon som kan chansa med att ta in honom som kanske tredje center. Som visade sig att han är till och med bättre än här. Då flyttar man upp honom till andra centers position. Så att jag blir inte alls förvånad om det är något där Salo som snappar upp honom. Typ Oskarshamn.
Modo värvar väl honom som typ en tredje center?
Det där var ju väldigt otydligt. För det var lite så här, McMaster, Ginesjö Karlsson eller Vino. De får slåss om det, vem som blir första center. Och Vino har ju varit den bästa av de tre, ska jag säga.
Ska jag ta en från Kristianstad då? Som vi bara pratar om deras bredd och sådär.
Kör!
Slänger upp Malte Sjögren.
Är det dags nu?
Han har ju varit och tassat på det som J20-spelare. Spelar någon enstaka SHL-match när han spelar i Malmö. Han är 96a och ändå stått lite på tillväxt. Han gör ändå en hel del mål trots att som han har den här utpräglade offensiva uppsidan. Men, och han gör mål mot typ HV71 borta och sådär. Det är för mig lite beteende att det inte är ett 5-1 mål mot Almtuna hemma i tom kasse, utan han kan gå in och stänka dit två mål mot HV borta. Han jobbar stenhårt och ja, men liten outsider sådär på att kanske ta en fjärde kedjeplats och slita som ett djur och spela billigt.
Inte alls dumt faktiskt. Innan jag säger nu att jag har ju faktiskt inte ens hunnit med att skriva ner tre till någon. Jag har bara haft två. Men så här, rent spontant, bara för att återkoppla och kanske bli någon slags cirkelslutning här till början av programmet. Det är inte jättemånga givna namn.
Nej, det är det
alltså
inte.
Visst, Fredrik Forsberg kommer säkert få kontrakt. Tyler Wessel har väl goda chanser till det också. Men inte som tidigare år när man ser 15, 20, 25 spelare gå upp till SHL. Nu kanske vi kommer få se 10-15 snarare.
Ja, men jag tror ändå att när SHL kanske tappar spelare, det kommer säkert bli lite fler spelare som åker ner till Schweiz om utlänningskvoten flyttas upp där. Det snackas väl om 6 utlänningar där i Schweiz.
Om kloten går upp så blir det 6, verkar som.
Ja, då kommer det bli fler spelare som får chansen där och jag vet inte, det har ju kommit ett lag till i NHL trots allt med Seattle. Så där har du ju en trupp till som ska fyllas. Då har de redan gjort den här säsongen. Men det finns ändå ett lag till där borta. Så att det blir ju kanske någon form av förflyttning den vägen.
Vi kör Edvin Olofsson, Västerviks målvakt. Du och jag skrev någon text för några veckor sedan om att målvaktsmarknaden kommer röra på sig i SHL. För det är några avtal som går ut och så. Jag kan se mig några klubbar satsar på honom som en tvåa. Typ som Marmenlind steget lite grann. Kanske typ Leksand. Skulle de kunna ta in honom istället för Brage. Som inte kommer bli kvar tror jag. Ha honom som tvåa bakom Kaskeso. Får 10-15 matcher. Ja, varför inte?
Nej, det är som sagt, det är många lag som kommer vara i behov av en billig andra keeper med en uppsida. Så Edvin är en sån målvakt som kommer att få den chansen.
Och det där blev en bra brygga och jag nämnde faktiskt Brage av en anledning. Jo, för att jag har honom på min lista av spelare slash målvakter som jag tycker ska gå ner till Hockeyallsvenskan. Han har nu säsonger i Örebro och Leksand där han bevisligen inte har tagit första spaden och fått tillräckligt många matcher i SHL. Och ska han kasta bort så här många år på att få spela 5-12 matcher per säsong, är det inte bättre att gå ner i Hockeyallsvenskan då och få stå kanske runt 40 matcher och vara tongivande på samma sätt som han var i Leksand när de gick upp 2019? Så jag tycker Hockeyallsvenskan för Brage, om det inte blir utlandet, vilket jag tror nog att det blir. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det blir Finland eller Österrike, Tyskland, något sånt land för honom för att det ska bli en utlandssession i slutet av karriären.
Jag tror han skulle tjäna mer pengar på att spela i SHL som andra keeper än vad han skulle göra om han skulle gå in och vara en etta i Västervik eller kanske något bättre allsvenskt lag. Så frågan är vad han har för ambition. Axel Brage född 89, så han fyller ut 33 nästa säsong. Så frågan är om han bara sätter lite stolthet i att vara en god tvåa bakom en etablerad målvakt. För det kommer nog finnas luckor till det. Även om det inte blir Leksand så kan jag se att något annat lag kanske tappar någon på vägen och tänker, ja men han har ju ändå gjort det ganska okej. Leksand är klart han kan stå 10 match hos oss.
Kanske en återförening i Örebro. Jag tänker om en rop är kvar och gör Arntzen, testar något annat. Han kliver in där som andra keeper.
Ja, det är
inte omöjligt.
Det är möjligt, men där finns andra klubbar som kommer behöva en andra keeper också. En som jag tror kommer gå neråt i seriesystemet, om det inte sker redan innan den 15 februari, så är det Kristoffer Berglund i Brynäs. Och det kommer bli Umeå förr eller senare för honom.
Och det här har du pratat om i Sanne Svensson. er podd att det har varit på gång ganska länge.
Men det är ju chicken race mellan Brynäs och Björklöven egentligen. Men sen har jag fått spela mer i Brynäs. Men Brynäs ville bli av med de 150 000 i månaden och Björklöven är inte beredda att betala dem. Men
hur tror du det blir då? Blir det en 50-50 deal som ungefär med Manberg och Modo när han gick till den klubben?
Ja, jag tror inte Björklöven, ja kanske, det är inte jättemånga månader kvar på säsongen att man hittar en sån lösning, men han måste ju spela billigare om det blir ett kontrakt då, för efter den här säsongen så säger att han går på en 50-50, alltså 75 från varje håll, han kan få bidra med någonting att han får gå ner lite i lön för att Björklöven ska kunna säga att Brynäs får betala 80. Björklöven får betala 50 och sen så får han slopa 20 000 på det liksom.
Josef Ingman i Djurgården tycker jag ska hoppa ner ett steg till Hockeyallsvenskan. Alltså började bra med Brynäs, har i sina bästa stunder visat att ja, han har SHL-hockeyn i sig. Men han är född 95. Jag tror han skulle, det är dags nu, skriva ett längre kontrakt. Var en bärande spelare. Kanske till och med bli kapten eller vara assisterande. För de egenskaperna tycker jag han har. Och han skulle kunna vara topp i Hockeyallsvenskan.
Och då är det Modo vi pratar om.
Ja, men det är väl det mest rimliga alternativet ändå. Alltså visst, han har Karlskrona i Hockeyallsvenskan. Västerås värvade honom faktiskt. Så jag kan ändå se att det finns klubbar där som ska vara intresserade. Men nu när han börjar närma sig 30, familjen i Övik, ja, det är inte omöjligt att det blir så.
Det känns helt sjukt att du säger närma sig 30 på en född 95.
Och det är ju så. Alltså vad är det, 3 år tills han är
absolut
30 bast?
Absolut, och man brukar säga att man är i sin prime kanske 26-28. Så att det är ju här och nu.
Ditt namn då?
Jag hade Josef Ingman, så okay. Han får jag plocka bort där. Men en annan spelare som har gått in i Västerås men flugit ut lika snabbt igen är ju Alexander Molén. Jag tycker inte att han har de defensiva kvaliteterna för att spela SHL-hockey, och jag tror att han steg från bottenlaget Kristianstad förra året till att kanske gå upp till en mer etablerad och tongivande klubb som Västerås hade varit det rätta steget.
Ja, såg man inte det här framför sig på något sätt? Alltså, Pontus Nässén fattade ju grejen. Alltså, han var ju på väg till Malmö som jag förstod enligt dig, men kände att en Hockeyallsvenskan är bättre att stanna i för att jag ska få en större roll. Det hade varit optimalt för Molden att resonera på samma sätt. Nu blev det ju någon slags, inte ens mellanmjölksäsong för honom här i Malmö.
Ja, men så blev det, och det är just därför jag tycker att han ska ta någon kanske mer etablerad allsvensk klubb och ta det den vägen. Jag kan förstå att han var 26 år och kanske fick sin enda SHL-chans i karriären, men han kanske måste inse att han måste ta en toppklubb i Hockeyallsvenskan. Nu är ju Kristianstad förvisso, han var ju inne i Kristianstad nu och de är ju en toppklubb, men mer etablerad om jag får säga det så, för jag ser ju ändå inte att Kristianstad över längre tid kommer att vara en allsvensk toppklubb. Det hade varit jätteroligt om de var det, men jag tror inte de är det.
Sista namnet, Erik Valle Walterholm, Timrå. Alltså han har varit extra forward, han är uppe på läktaren i fjärrkedjan ibland, och jag menar spela 6-7-8 minuter i hans ålder, det är inte en utvecklande miljö, utan jag tycker att Hockeyallsvenskan just nu är perfekt för honom. Han är en stor rightare. Många klubbar kommer vilja ha honom, för han kan nog få ganska bra betalt också. Och han kan spela powerplay, och han kommer absolut kunna tillhöra en topp 2-kedja i Hockeyallsvenskan. Så att, hade jag varit rådgivare till honom, då hade jag sagt, försök lösa ett lån den här säsongen redan. Spela upp sig, visa sig i de rollerna. För då är det nog många som är ute efter honom till våren.
Det var väl något snack om att Modo skulle plocka in honom här tidigare under hösten, men jag vet inte vad det var som skedde sig där.
Nej, alltså som jag förstod det så var det rätt nära, och att det var intensiva diskussioner mellan Timrå och Modo, men att Timrå sa nej. Och det är väl helt enkelt för att de vill ha en stor bredd på forwardsidan. Det har ju Nubben pratat med oss om förut.
Mm. Nej, jag säger som Foppa sa i förra veckans podd. Nej, inga Timrå-spelare till Modo.
Alltså det måste man älska ju.
Ja, verkligen.
Alltså oavsett klubbtillhörighet, att han köper inte. Man gör inte de valen.
det kändes som att han lite halvskämdes, men ändå ville få fram det på något sätt.
Så var det verkligen. Alltså, bra att du satte den faktiskt. För det var den känslan jag fick när jag satt mitt emot honom. Att säga, okej då, jo, det är väl så här. Alltså, och innerst inne hade han nog mer att trycka ut alltså, faktiskt.
Ja, säkert. Men jag fick ta smällen att efter den bästa gästen du kanske har haft i ditt program så tar jag den efter honom. Så att det var ju bra att du fick in mig denna veckan då.
Och det är väldigt snyggt att du leder in på det här, för nu är ju avsnittet ett slut faktiskt. Och jag ska tacka dig sen, men du levererar ju alltid när du gästar hockey. För jag skulle vilja ha mer än mer faktiskt.
Ja, vi får se till och vi får i alla fall hitta någon kanske seriesummering här framåt slutspelet. Kan vi väl spika att vi gör.
Vi kör en grundseriesammanfattning och så blickar vi fram mot det som kommer i slutspelet.
Det tycker jag.
Ja, så är det hockeyallsvenskan.
Verkligen.
Lite kort här i studion. Du prickade alla halsdukar som jag hängt upp här. Det var snyggt.
Ja, nästan alla. Jag tog väl inte de där Folaesch eller vad de hade, det där luxemburgiska laget. Jag visste att det var det luxemburgiska laget, men du fick ju säga de första bokstäverna för jag skulle sätta dem.
Ja, det var faktiskt imponerande. Svensson, tack för den här gången. Vi hörs ju snart igen.
Gör vi.
I det här formatet.
Verkligen.
Och jag säger det till alla lyssnare också. Sanne och Svensson på måndagar. Varm rekommendation för den podden. Och vi är tillbaka nästa vecka. Då blir det ett klassiskt gästavsnitt. Det kommer någon ifrån Schweizresan. Jag vill inte avslöja vem, men det är någon i alla fall. Det är en tränare eller spelare.
Jag vet.
Ja, du vet det nu. Ja, det är klart du vet. Eftersom att vi jobbar med det. Tack till alla som har lyssnat på det här. adam.johansson@expressen.se om ni har några inspel. Säger jag och Svensson, tack för oss. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.